Välkomna till den första specialpodden vi någonsin har gjort, va? Eller?
Mm.
Du ser erotisk ut.
För att
du har en morgonrock som är öppen så att man precis skymtar det som på engelska kallas för treasure trail.
Mm.
Jag vet inte om det finns något svenskt ord för den hårstig som går ner till skatten alltså.
Ja. Ja, det hörde jag. Det är uttrycket.
Treasure trail.
Ja, det är ett fint ord. Jag är då, men dels är klockan 12 på natten. Vi har aldrig poddat så här sent. Det är massor med saker, massor med förutsättningar. Jag kan väl bara dra dem snabbt så att du förstår vad jag är någonstans då. Dels är klockan 12 på natten. Dels så har jag då, jag menar, hela huset är tyst. Jag poddar hemifrån, uppe i Charlies barnrum. Hon har gått ner nu och sover nu i vår stora säng. Jag har dessutom så här just kommit ut från en het bastu. Och den här bastun var speciell därför att jag då, när jag var på torpet för några veckor sedan, så plockade jag björkris som jag torkade här på vinden här uppe. Och när jag nu tycker att det är särskilt speciellt, alltså när jag vill ta en bastu som jag vill göra minnesvärd, då tar jag några ris som jag då doppar ner i vattnet, och då blir de ju återigen färska. Det är ju fan som magi. De är alltså helt torkade och frasiga. Så doppar jag ner dem där i en timme och då blir de då, ja, som om de vore nyplockade. Så jag då lägger då riset över vattnet och då stiger den här doften upp som ju är, ja, men doften av torpet och doften av pappa och allting. Dels det, och sen så är det här då den här speciella känslan som ju infinner sig när man är dagen före en lång resa. Gunnar Ekelöf skrev en dikt om det, alltså när biljetten bränner i bröstfickan. Jag åker ju iväg imorgon med Amanda. Hon vet ju inte ens om det, men jag ska ju överraska henne på vår bröllopsdag.
Men risken är ju nu när du har räknat upp så här många premisser att man får väldigt höga förväntningar nu på din insats.
Mm.
Alltså du är helt mör i kroppen och psyket av bastun och du ska iväg på en resa.
Mm.
Det är som att du beskriver att det här kan bli ett historiskt avsnitt från ditt håll.
Nej, men jag vet inte. Nej, men jag tror att det passar ganska bra. Just det här, just de här komponenterna med barndom och min dotters rum, ett rum som jag för övrigt liksom skriver om ett helt kapitel om i vår bok Tid ju. Det är mitt första kapitel, Tratten, utspelar sig precis i den här sängen. Så det är massor med saker som gör att det här är speciellt. Jag har också köpt en alldeles för dyr present till Amanda som också ligger, liksom du vet, den ligger och kokar i garderoben bara 2 meter ifrån henne. Och jag skulle egentligen bara vilja ge den till henne på en gång. Men jag ska vänta tills vi kommer fram till Komosjön. Jag viskar nu, du hör det va? För att jag inte vill att hon ska höra det.
Ja, men ska vi låta lyssnarna orientera sig lite i tid? Det är alltså 10 dagar kvar eller så till boken ska komma.
Mm.
Och det här är ju, de som lyssnar på det här, det är väl människor som vi ska vara väldigt tacksamma mot. Alltså som bryr sig om oss.
Mm.
Annars har de ju inte fått ta del av den här podcasten.
Ja, men det är ju våra riktiga fans, eller måste jag säga. Alltså de som verkligen, de som tycker att det är värt att betala ett par hundra extra för att få den här podcasten och få, ja, namnteckning och lite extra material.
Ja, exakt. Och när vi då pratade om hur vi skulle lägga upp det här avsnittet, som är någon slags specialavsnitt om den här boken, om tid.
Mm.
Då förstod vi ganska snabbt att det blir för splittrat, för rörigt om vi ska försöka sammanfatta alla tankar om tid på 30 minuter.
Mm. Mm.
Så därför så var idén här. Du verkade vara positivt inställd till den.
Ja, det var ju min idé.
Ja, du verkade vara positivt inställd till min idé.
Mm.
Att vi skulle helt enkelt gå igenom de här topplistorna som finns med i limited edition-versionen av boken. Topplistorna över våra favoritåldrar som vi har genomlevt.
Precis, och när jag lade fram det till dig så var du försiktigt positiv och du har nu förberett lite, vad jag förstår.
Du jublade när jag föreslog det här, eftersom du var lite förvirrad då. Visste inte vad vi skulle prata om och så.
Ja, exakt. Idén, alltså, det är ju en lista som vi skrev, som jag tyckte hade svung. Jag tyckte att när jag fick din lista, du skrev din först och sen så fick jag se den, så fanns det innehåll där som jag tyckte var, ja, men det var, jag fick lära mig nya saker om dig som jag tyckte var, ja, men det var spännande, förstår du?
Men lite motsägelsefull är den då. Vi ägnar en bok åt att liksom nå fram till tesen att det finns inga åldrar, tiden inte är kronologisk och så vidare. Mm. Sen hävdar vi att åldrarna är helt specifika och olika varandra. Mm. I en topplista.
Mm, det är sant.
Men det skiter vi just nu, tycker jag.
Ja. Ja, men ska vi ta den som en nedräkning då? Alltså, det är en topp 5. Men vi kan väl ta, eftersom vi ska gå igenom båda två, kan vi ta topp 3 då?
Ja. Vi börjar med nummer 3. Mm. Och vad är det för topplista? Det är alltså de bästa åldrarna vi har levt.
Mm, ja, precis. Alltså...
Det är 40 kandidater då, eller 41 kandidater för mig.
Ja.
Och för dig 39 kandidater.
Just det.
Antagligen så är ju år 0 ganska bra. Fast det minns man inte.
Nej. Fast ja.
Det var ju rätt skönt antagligen. Att ligga där och smutta.
Ja.
Okej, nummer 3. Mm. För mig då. Mm. 12 år. Det är ju... Finns det mer på din topplista?
Nej, alltså det närmaste jag har det är... Nej, jag är inte ens... Jag har inget år som ens är närheten av det.
Det är ju alltså en otroligt fin... En otroligt fin... balans mellan att vara barn fortfarande och ändå vara tillräckligt stor för att förstå saker och ting.
Mm.
Alltså det är ju, man har nu massa nya verktyg i huvudet för att man börjar bli smart på riktigt.
Mm.
Men samtidigt har man sagorna i kroppen. Man har ju liksom blivit expert på barndomen. Vi, särskilt vi då som bodde i Akalla och hade mellanstadieskola, vi hade ju inte bytt den till Akallaskolan, vi var ju också störst på skolgården.
Mm.
Så att man var liksom det äldsta barnet. Man var expert på att vara barn. Och det som hände det året för mig var ju att varje månad så sprängdes det upp nya rum i mig som jag inte visste fanns. Först och främst kanske filmen som bransch eller som konstform. Tack vare en kompis som heter Odd som gick i min klass.
Mm.
Alltså fram tills jag var 12 så hade jag väl gillat filmer och det har varit spännande att gå på bio och så. Hans pappa jobbade på Philips. Så de hade tusentals VHS-filmer hemma.
Mm.
Så vi tittade då på Hitchcock-filmer och James Bond-filmer och alla möjliga filmer efter skolan. Mm. Och han berättade om Hitchcock som filmskapare för mig. Alltså Odds pappa. Och då för första gången förstod jag att det finns liksom en kontinuitet här i en karriär. En filmskapare kan liksom... har arbetat ett helt liv.
Du förstod någonstans auteurteorin som 12-åring kan man säga.
Ja, just det.
Mm.
Och musiken såklart det året. Jag började göra blandband på riktigt.
Mm.
Och restauranger, alltså att man började gå på restauranger.
Mm.
Min pappa hade liksom börjat få lite bättre lön. De hade varit direkt fattiga, han som forskare och min mamma som dagisfröken.
Mm.
Nu så kunde vi gå på restaurang någon gång i månaden i alla fall. Världen liksom sprängdes upp.
Hade du börjat få hår på kuken?
Nej.
Nej, för det kom ju först när du var 22 eller något sånt där, va? Det var sent.
Ja, ungefär. och sen bara avslutningsvis nu, det här blir lite långt kanske, men det sista var ju den här filten då som man la över huvudena på klassfesten när vi lekte ryska posten.
Mm.
Och där under var det ju svettigt och varmt och mörkt.
Mm.
Och där nafsade man ju på jordgubbsdoftande läppar.
Mm, mysigt.
Det är nummer 3 för mig.
Ja, vad fint ju.
12 år.
Jättefint.
Slå den om du kan.
Min plats nummer 3 är 6 år. Det är märkligt ju det där, Sigge, men jag märker ju att när jag framkallar lyckliga minnen från min barndom, då härrör de allra flesta från när jag är precis 6 år. Och det här är någonting som jag utforskar och använder mig av och sådär. Kommer du ihåg den här scenen som från Älska mig när jag är i min skog?
Mm.
Den kom ju från när jag var 6 år. Alltså ett år i mitt liv när jag gick på lätta fötter. Jag tänker på det ofta nu eftersom jag är ganska tyngd i livet. Att det där, alltså det var någon typ av brytpunkt. Det var som att när jag blev 7 år så kom alla möjliga saker ikapp mig. Och det var inte lika lätt att leva. Men att vara 6 år inför mig var... Det var som en dans över en sommaräng alltså. Det var fan inte klokt. Det var också en period när jag kände att mina föräldrar var lyckliga tillsammans. När jag var 9 år, eller 8 till och med. Då hade jag börjat uppfatta att de bråkade med varandra. De var irriterade. Mamma tittade liksom ibland med avsmak på pappa när han gjorde saker eller sa saker. Alltså jag började känna av ett gnissel som sen bara blev värre och värre. Men när jag var 6 år, då kände jag mig trygg i att min mamma och pappa, de är tillsammans och de är lyckliga och de kommer leva lyckliga i alla sina dagar. Och därför så är den här sexårsperioden en period som, ja, men det känns som hela kärnan nästan till min, ja, men hela det var där som min lycka på något sätt försvann. Det var där som, alltså, när jag letar efter min lycka, då söker jag mig själv alltid ner till det år jag var 6 år.
Men du nämner inte dagis alls. Ändå är det där du är majoriteten av din vakna tid, antar
jag. Ja, jag har inte några stora trauman från dagis. Inte heller någon, inte heller några lyckliga minnen. Annat än Ubbe, en lärare som jag älskade och som jag tyckte om att spela fotboll med. Men jag... Och att jag en gång klippte sönder min tumme. Men i övrigt så är det där, så var det varken idyll eller liksom orosmoln. Det var ingenting. Det jag minns var ju bara, jag är hemma, mina föräldrar pratar kärleksfullt med varandra. Jag äter rostisar med marmelad på. Och liksom det lyser omkring mig. Förstår du?
Mm. Ett av mina absolut starkaste minnen är från 6-årsåldern, när vi rymde från dagis. Aha. Jag och min kompis Anders. Det var mycket tid som präglades av rymningsförsök. Mm. Och planerande av rymmande från dagis.
Aha.
Man skulle liksom ut i skogen där i Hansta, ut på vidderna. Mm. Och det var jävligt obehagligt när vi återvände till dagiset och kallades in till den här dagisföreståndarinnan. Jag kommer aldrig glömma det, att hon sa att hon hade haft så ont i magen för det som hade hänt, att vi hade varit borta i flera timmar.
Ja, just det uttrycket där, ont i magen.
Ja, det kändes som att jag hade liksom fått henne att må dåligt. Det var ett nytt koncept.
Mm.
Och det var obehagligt. Ett annat brott som vi begick var ju att en trädgårdsmästare som jobbade i dagisets buskar, jag pekade på honom och sa, du är en knullgubbe. En halvtimme senare var jag inkallad igen.
Men det är otroligt vad du höll på med mycket skitgrejer när du var 6 år.
Ja.
Alltså min dotter är 6 år. Hon vet inte vad en knullgubbe är.
Nej, jag vet inte var det kommer ifrån.
Och hon skulle aldrig rymma från dagis heller.
Nej. Men hon kanske är mer harmonisk än vad jag var.
Jag menar det.
Du har gjort ett bra jobb.
Tack så mycket. Där är vi i alla fall plats nummer 3. Och den är ändå stark jävel. Alltså. Menar, den är ändå, och då är ändå 2 år kvar som är starkare. Men åter till dig då.
Ja, plats nummer 2. 28 år gammal. Och den här har vi pratat ganska mycket om i podcasten. Mm. Det är ju den stora brytpunkten i mitt liv. Alltså när jag träffar Malin, som ska bli min fru, och flyttar till Göteborg. Alltså att vara i den här främmande staden.
Mm.
Det kändes som att jag var i Paris eller Köpenhamn.
Mm.
Det var så en jävla frihetskänsla. Sen var jag ju liksom nyförälskad. Det kändes som att hon blev en port in till världen.
Mm.
På något sätt. Eftersom hon också hade en stor familj och massa vänner och så. Jag hade ju varit ganska isolerad borta i Stockholm.
Mm.
Så att det var väldigt mycket som hände i mig. Det var under den här perioden som jag flög över Tyskland och såg fabrikerna där nere. Och min kompis sa till mig, för han insåg också då, han hade precis träffat sin flickvän. Han sa, när vi såg bondgården och fabrikerna, han sa, vi har ju inte hjälpt till någonting. Alltså apropå kroppsarbetarna där nere.
Aha.
Och deras förfäder. Alltså vi satte upp i ett flygplan och drack små miniflaskor.
Han drabbades av någon typ av dåligt samvete.
Ja, eller insikt att alla kroppsarbetarna där nere och deras förfäder, generationer av arbetare, har offrats för att vi ska kunna sitta här uppe småfulla och uppleva den inre resan.
Mm.
Jag bara nämner det som ett exempel på massor av insikter som kom det året när man började liksom bli en del av mänskligheten istället för att leva in i sina egna tankar.
Jag fattar, men du var ändå, samtidigt var du väl ändå ganska oförlöst kreativt. Jag menar, det kreativa är ju viktigt för dig ju. Men du hade inte gjort någonting.
Ja, alltså jag vet inte vad du menar riktigt. Jag upplevde mig nog väldigt stimulerad ändå i min tvåa där på Wallingatan. Jag hade skrivit 2 böcker och även om inte så många hade läst dem, eller ingen hade läst dem, så kände jag mig ändå, det var ändå kreativa år liksom. Jag jobbade hårt med mina projekt där.
Men du hade skrivit den här antilop?
Synantrop. Den kom när jag var 25.
Jaha,
jag skrev den när jag var 23 ungefär. Alltså 5 år innan den ålder vi nu pratar om.
Ja, otroligt.
Men du då? Plats nummer 2. Alex Schulman.
Plats nummer 2 för mig är 18 år. Och återigen är det fråga om en period i mitt liv då någonting annat knackade på. Det sista oskuldsfulla året på något sätt. Alltså på min förra plats när jag var 6 år. Det som hände sen var att mina föräldrar blev olyckliga och sådär. Och att jag gick in i någon ny typ av verklighet. Brytpunkten när jag var 18 år var att när jag var 18 år så hade jag ännu inte känt någon ångest. Jag visste inte vad det var för någonting. Och året därpå så liksom kom den då in i mitt liv med full kraft. Så det där var liksom ett sista oskuldsfulla året av att inte känna någonting som maler eller moler i ens bakhuvud som när jag var tinnitus ljud, utan jag var liksom ren och fri och sådär. Men det är inte bara det som var magiskt med det här året. När jag var 18, det var också då som jag äntligen fick min första flickvän, och det var jävligt starkt alltså. Anna Hjertstedt. Får man nämna henne vid namn?
Men det beror ju på vad du nu ska säga, alltså om du ska dra hennes namn i smutsen eller om du ska berätta något vackert.
Nej, men jag har ju bara bra saker att säga om henne. Hon var ju liksom
tight.
Förlåt, vad säger du för dig? Alltså, nej, men hon var 18 år. Alltså hon var ju
tight.
hon var liksom klassens snyggaste tjej. Och alla killar ville ha henne. Jag var ju då en fuling alltså, med skeva tänder, och jag stammade svårt, och jag var liksom, jag hade ju aldrig ens kommit i närheten av det.
Men du hade en jävla skön personlighet. Eller?
Nej men det trodde jag ju inte, men det var någonting åt det hållet måste det ha varit ju. Alltså att jag kunde skärma henne med någon typ av humor eller någonting.
Var det rolig redan då?
Ja, jag vet inte om jag var rolig. Jo, men det var jag ju. Jag spexade ju på sådana där, alltså när vi hade liksom muntliga framställningar och så, när vi skulle hålla föredrag vid katedern, så hade jag skrivit roliga manus och liksom, jag försökte ju skoja mycket. Och det var nog det som gjorde att jag till slut då fick Anna Hjertstedt. Sen gick det åt helvete, hon dumpade ju mig stenhårt sen. Men det var när jag var 20 alltså, eller 19. Ja, det här var alltså under det året då jag var lycklig i min kärlek med en supersnygg tjej.
Men gjorde det faktum att du hade tjej också att du fick en högre status i gruppen? Alltså att ni två kunde gå på fester och sånt?
Absolut. Alltså, men, och det var också även parmiddagar som man skulle ha. Det var ju märkligt eftersom vi bodde hemma. Men då skulle man då ha parmiddagar, och då skulle ens föräldrar hålla sig borta, och så skulle man bjuda in andra par. Höll ni på så?
Nej. Det skulle ju dröja 3-4 år för mig. Sånt.
Ja, jag menar det. Det här var ju en kamp för att man ville så gärna bli vuxen. Anna Hjertstedt var ju då, jag vill bara berätta lite om henne. Hon var otroligt cool. Alltså hon hade ju då double shirt. Alltså skjorta under skjorta.
Banana Republic?
Nej, boomerang.
Mm.
Med alltså den här handsydda knappen som ju var med det här boomerang-märket. Knapp nummer 3 uppifrån väl. Som då skulle bevisa att det faktiskt var en äkta boomerang-skjorta.
Om du möter henne idag på gatan.
Mm.
Vad känner du då?
Nej, men jag stod ju på ett bibliotek i Danderyd och pratade om att vara med henne som att springa över en sommaräng. Och jag kollade ut över folkmassan och där ser jag henne. Där står hon. Det är ju helt sjukt alltså.
Vad hon ser lik alltså?
Ja, det är hon alltså. Och jag blev helt tagen. Jag tappade ju helt konceptet och kan inte prata längre. Och sen efteråt så kommer hon fram. Och jag bara, det är inte klokt, det här är, att du, det är du, det har liksom gått 20 år eller 15 i alla fall. Och vi bestämde oss för att vi tog en kopp kaffe och en bulle och pratade, och det var helt otroligt alltså. Men jag blev ju, alltså det är verkligen, hon är en av de personer som har liksom format mig, alltså hon har betytt extremt mycket för mig.
Mm.
Ja, men nog om mig, tillbaka till dig Sigge.
Ja, fint. Nummer 1.
Mm.
Ska vi ta en trumvirvel?
Mm, det tycker jag. Sig, jag kan väl också göra en poa på den då?
Ja, du är bra på sånt. Ja.
Den ålder i Sigges liv som har varit hans absolut mest lyckliga är...
41.
Ja.
Det är alltså nu.
Det är nu, ja. Fan vad enkelt.
Det är ju så. Alltså alla de här ögonblicken som jag minns, de är ju, vissa av dem är ju då starkare än någonting annat som jag upplever nu.
Mm.
Alltså minnen från när jag är 6 eller 12 eller 16 eller 21 eller så vidare.
Mm.
Men misstaget vi gör när vi ser tillbaka är att vi stirrar på de här lyckliga stunderna.
Mm.
Jag menar, din favoritålder är 18 till exempel. Den som tog silver, alltså, 18. Mm. Om vi skulle liksom åka tidsmaskin dit, så är det ju ganska stor risk, tror jag. Inte för att ifrågasätta din lista alls, men du var ju säkert nervös och,
ja, det är klart,
orolig i magen och sånt under de dagarna mellan era upplevelser av extas.
Mm.
Medan nu är det ju, man är ju helt enkelt bättre på att parera allt skit som kommer.
Mm.
Då menar jag alltså både inifrån och utifrån.
Mm.
Och samtidigt är man alltså så pass ung att man kan faktiskt betraktas som någon som fortfarande är på gång, så att säga.
Mm.
Eller när man tittar sig i spegeln, att man ens karriär växer fortfarande. Den har inte nått sin peak, även om den kanske snart gör det.
Mm.
Och det är ju skönt. Alltså att man inte har det bakom sig.
Ja, det man undrar är om det här är något som du intalar dig själv, eller om något som det faktiskt är. Alltså,
nej, men jag skiter väl i sånt.
Nej, men alltså, nej, men
jag vill ju verkligen hitta sanningen.
Jag vet, men
alltså, om det var 29 så skulle jag säga det.
Nej, men jag betvivlar inte att du tror detta. Men det kanske är en följd av att du intalar dig det. Är det verkligen...
Men vadå, om du har ju känt mig i 7 år.
Ja.
Ser inte du att jag mår bättre nu än tidigare?
Men så är det ju. Men däremot så kände jag inte dig när du var 28. Du var nyförälskad i Malin. Världen låg framför dig. Du var liksom king of the world. I alla fall king of the Göteborg.
Jag vet, fast det fanns också... Även om det var en lycklig period, så fanns det ju också massa oro kring vad ska jag göra med mitt liv och min karriär, och har jag någonting att komma med, och vi har inga pengar på kontot och allt sånt där.
Mm.
Jag tycker så här, bara för att uttrycka mig tydligt, avslutningsvis.
Mm.
När jag sitter i ett rum eller står på gatan, så är det mer saker som händer nu än någonsin. Alltså jag kan se mer saker i rummet.
Mm.
Jag tycker min blick, den har varit ganska begränsad av oro för hur jag uppfattas och massa andra saker som har grumlat blicken.
Mm.
Jag tycker det händer mer saker just nu i rummet och på gatan eller i en park eller var jag råkar befinna mig.
Mm.
Hi.
Hi.
Men nu då, Alex Schulmans lyckligaste ålder någonsin är...
33.
Mm-hmm.
Och det beror på att du kanske kan gissa, eller du har ju läst mitt manus. men jag, det här är då en ålder där det händer någonting som jag har mycket att tacka för efteråt. Alltså de 6 år som har varit efter åldern 33 har ju varit beroende av det som inträffade då. Och det som hände då var ju att jag träffade Amanda då. Och det var ju, om man ser ett helt liv, så finns det ju några punkter sådär som man skulle kunna, där man skulle kunna hugga den här tidsaxeln, linjen, hugga av den och liksom markera att här är det tydligt något som hände före det och något som hände efter det. Och i mitt fall då så är det ju väldigt tydligt att det här är den mest tydliga markeringen i mitt liv, att man kan prata om före och efter. För att mitt liv förändrades ju totalt.
Men där är vi lika, va? Att vi ser mötet med frun som viktigare än första barnet.
Ja, för att första barnet är ju en följd av det på något sätt. Det känns ändå som att det är viktigare med...
Ja, men det livet har redan inletts på något sätt.
Absolut. Men jag tycker det är intressant, för du, Sigge, var ju ändå... Vi var ju vänner både före och efter att jag var 33.
Ja.
Så du måste också ha sett en stor skillnad på mig mellan, alltså, när det här inträffade.
Mm.
Eller?
Ja, men det var ju vackert att se att du blev sedd, så att säga. Att du var uppskattad. Amanda såg hela dig, var nyfiken på hela dig.
Ja.
Jag tyckte att det kunde kännas ibland som tidigare förhållanden som du var i, att hela du inte fick, du fick inte utlopp för hela dig, så att säga.
Mm.
Med Amanda så är du, alla dina sidor kommer till pass. Vad heter det? Mm. De är där.
Ja, jag fattar.
Och hon ser dem.
Ja.
Det var ju vackert att se.
Ja, och det här var då också det året då. För att vi var ju blivit tillsammans rätt fort. Och sen så efter bara några veckor så blev ju Amanda gravid. Så att det där var ju det året också. Jag var ju 33 när Amanda blev gravid med Charlie. Så därför var det ju extra starkt ju. Det var ju som en explosion. Och det utmynnade då i ett barn, Charlie. I vars säng jag nu ligger och tittar upp i taket. I de
och
här...
drar i tratten.
Nej, det gör jag inte. Men däremot tittar jag på de här stjärnorna som vi har hängt upp här. Alltså självlysande stjärnor som lyser starkt när vi släcker lampan och ska sova. Som jag också skriver om i boken i kapitel 13. Så det är enkelt, alltså, alla som lyssnar borde ju ha väl antagligen boken framför sig kanske. Då kan man läsa om tratten. Min tratt.
Jättefin avslutning här på det här avsnittet. Att du för in det på dina texter.
men jag tycker det är alldeles spännande att jag tänker så mycket på den texten eftersom jag ligger i sängen.
Men det ska bli spännande att göra ett uppföljningsavsnitt om 20 år eller så.
Mm.
Om man då gör en ny lista, är det liksom är nummer ett,
ja,
är det 54 då eller?
Mm.
42 eller? Det vet vi inte.
Och i vår nästa bok, som kanske ska heta Rum, så kanske vi ska göra en lista på våra topp 5 bästa rum. Och ha en podcast om det.
Ja, det är ju bastun och badkaret. I mångt och mycket.
Ja.
Resten är ju ganska ointressanta, förutom Claridges.
Claridges, bastun, badkaret.
Torpet,
mm.
Vid Bistrand. Nej men gud vad tjatigt. Mm. Folk orkar inte höra några grejer.
Nej, kanske inte.
Vi får hitta på något annat.
Ja,
tack för att ni finns.
Verkligen. Stort tack för att ni lyssnar och att ni, ja, men att ni har hängt med och att ni tycker om det vi gör.
Trevlig läsning om ni inte än har läst.
Verkligen. Och hör av er till oss om ni med funderingar. Vi älskar att få mejl från er. Vår mejl som är Alex och Sigge snabbla
gmail.com.
Just det. Så att hör av er där. Det vore underbart att höra vad ni tycker om boken och om podden och sådär.
Tack för allt och lycka till med era egna åldrar. Hoppas de blir bra.
Vi ses snart.
Hej.
Hej.